du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
När jag förberedde mig och började läsa i första Korinthierbrevet kapitel 5 tänkte jag att det blir väldigt svårt att göra det här uppbyggligt. Så tänkte jag lägga till kapitel 6. Då blir det ännu värre. Men som väl är så hör de här kapitlerna ihop. Och avslutningen på kapitel 6 blir helt fantastiskt underbar. Det är väl skönt att veta. Så om det här börjar lite väl magstarkt. Med synd och köttet och hemska sanningar om att överlämnas till Satan och att inte dra varandra inför skiljedomar i församlingen. Alltså det är många sådana här grejer som tänker liksom, vad är det här för någonting? Är det syndakatalogen tillbaka i predikan eller vad är det som händer? Jag tror att vi inte ska hoppa över de här obekväma kapitlerna. Vi behöver äta dem också. Och vi behöver läsa dem i sitt sammanhang. Därför har vi som församling valt att predika. Inte lägga ut varje vers som en bibelkommentar, men predika utifrån första Korinthierbrevet, sammanhanget, kontexten och förmedla dessa sanningar. Så ber du också med mig att den heliga ande ska ge uppenbarelse, ljus, förståelse, tillämpning. För det kan vara skillnaden till att du stöter dig med Guds ord eller blir sårad av tillrättavisningen eller att du blir opererad och läkt och befriad av Guds ord. Märk ni att det var en viss skillnad? Så hjälp oss nu, helige ande. Du som har varit där och inspirerat varje författare till varje kapitel. Du är också här nu, inom oss, helige ande. Tack för det. Tack att du också visar oss att vi förstår att tillämpa bibelordet. Inte bara förstå det. Inte bara ta till oss kunskap, utan också få insikt, kunna tillämpa det, praktisera det på ett sätt som behagar dig, Gud. I Jesu namn. Amen. Och så började så här, så jag läser några versar. Det ryktas faktiskt om sexuell omoral bland er. Sådan omoral som man inte ens hittar bland hedningarna. Att en man lever ihop med sin fars hustru, alltså styvmor. Och ändå är ni uppblåsta, alltså stolta, störska som man sa förr. Istället borde ni ha blivit så bedrövade, alltså sörjt över synden, att den som gjorde det hade drivits ut ur er gemenskap. Så det här är en av de första svåra sanningarna vi har att brottas med här. Det är hur vi förhåller oss till synden och den som gör synd. Det handlar ju inte bara om att lägga locket på eller säga att det var värre förr eller bättre förr, utan hur gör vi nu? Och då märker man att Paulus, han var ju en handlingens man. Och han säger så här: jag som är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har redan, som om jag var där, i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. När ni är samlade och min ande hos er med vår Herre Jesu makt, ska den mannen överlämnas åt Satan till köttets fördärv. Och det hade varit väldigt tragiskt om det varit punkt där. Men nu var det ingen punkt där. Utan vad kommer sen? Syftet för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Visst var det här enkelt att förstå? Här behöver man ju inga förklaringar. Och ni visste hur många bibelkommentarer, hur många uppslag och hur mycket jag har googlat och läst. Jag tänker, det är inte många som kommer liksom med någon förklaring som man kan ta till sig, utan mer kanske bortförklaringar. En sån här sak är ju det här med att vara frånvarande i kroppen men närvarande i anden. Erkänn att det låter lite spooky. Saidan tycker det inte låter spooky, han tycker det låter ännu värre. Och så tänker man, finns det något annat exempel på det här? Var det här bara en engångsföreteelse så vi liksom lätt kan sortera bort? Det hände en gång. Vi ska nog inte ta det så mycket på allvar. Eller det här med församlingsdisciplin. Att någon förstör så mycket för de andra att de inte får vara med längre. Det är ju allvarliga saker. Ni som är lärare och har bråkiga barn i en klass, ni kan nog förstå det. Men det kanske är lite ännu enklare om man tar lite bilder. Ni vet ju, ni som tycker om päron eller clementiner, att tar man inte bort det lilla skadade på frukten eller den frukten, så blir hela fruktskålen röten. Man tänker liksom att de friska äpplena eller päronen eller clementinerna, de ska hela den som har blivit lite rötten. Nej, så är det inte. Utan man behöver plocka bort det. Den frukten, den ruttna frukten. Annars så blir hela fruktskålen röten. Man förstör för alla andra. Det ska plockas bort. Men det var ju inte för att det skulle bli undergång eller dom bara. Här var det en person som skulle bli frälst i anden. Så det tycker man är klokast, kan ju vara att ta bort den delen utav frukten som är illa. Och sen kan den vara kvar igen. Ja, så här kan det vara. Eller när man opereras så tar man ju bort den del utav kroppen. För min del var det ju blindtarmen när jag var 16 år. Det var ju inte så att vi passar bort och tar bort lite allting. Det är ju inte, utan man tar ju bort den delen som var dålig. För att hela kroppen skulle räddas. Det var så nära att brista. Men det här med att vara närvarande i anden men frånvarande i kroppen. Hur många av er kommer ihåg Gehazi och Elisa och det var inte så många. Naaman då? Ni kommer ihåg att Naaman blev helad. Ja. Och generalen Naaman, han var så glad och han liksom kom med enorma rikedomar till helande predikanten eller profeten Elisa eller Elisha. Men Elisha sa, nej, vi ska inte ha någonting. Gud har gjort ett ömne. Gå tillbaka nu med dina rikedomar. Men då kom det någonting i en mans hjärta och det var tjänaren Gehazi. Han fick begär utav de här kläderna, de här rikedomarna. Så i smyg så springer han efter generalen Naaman. Ingen som såg, i alla fall inte vad han upptäckte. Och så får han högtidsdräkter. Han får talenter. Han får rikedomar. Går han tillbaka, gömmer det någonstans. Men när han träffar profeten Elisha, vad säger profeten då? Andra Konungabok kapitel 5, 25-27. Därefter gick han och trädde fram inför sin herre. Då frågade Elisha honom, varifrån kommer du, Gehazi? Han svarade, din tjänare har inte varit någonstans. Då sa han till honom, menar att jag inte var med i min ande när en man vände om från sin vagn och mötte dig? Är det här en tid att skaffa sig silver och kläder, olivlundar, vingårdar, får och kor, tjänarinnor och tjänarinnor? Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina ättlingar för evigt. så gick Gehazi ut från honom vit som snö av spetälska. Så Elisha gjorde det här. Visst var det dramatiskt och fruktansvärt, tycker vi. Men så drabbade girigheten synd och så blev konsekvenserna spetälska. Men hur gjorde då Paulus? Gjorde han någonting liknande? Genom den heliga ande som känner alla människor, vet precis vad vi är överallt. Ingen kan gömma sig för Guds ande. Håller ni med mig? Så kan vi i vår ande få uppenbarelse om vad människor gör i smyg. Nu blir en del väldigt oroliga. Kan ni liksom lista ut, liksom ni bara ber och talar i tungor, så kan ni lista ut vad vi gör i smyg och säga, det är Gud som väljer det här. Inte för att genera människor, utan för att komma med möjlighet till omvändelse, som det står här i Nya testamentet när det skulle utövas församlingsdisciplin. Så Paulus, han såg i anden vad den här mannen hade gjort, att det inte bara var rykten, och han fällde sin dom utifrån det vad han såg i anden och i Jesu namn, och överlämnade den här personen åt Satan. Nu kommer det, blir det ännu svårare. Det där första kunde vi förstå, för det var ju andligt och Gud var ju med. Men det här låter ju riktigt, riktigt ont. Ja, det handlar inte om en förbannelse. Som när någon liksom säger, ja men åt pip med dig, och så förbannar man någon. Nej. Här handlar det om att förlora beskyddet i församlingsgemenskapen, i gudstjänsten, att inte få vara med längre. Och på så vis så har fienden fritt tillfräde, så att man blir plågad, inte för nöjes skull, utan för att det ska ske en omvändelse till Gud. Ja, men tänk liksom, kan det här har väl bara hänt en gång? Nej, men du har ju första Timoteus kapitel 1, vers 18, 19, 20. Så säger Paulus likadant. Det är de två andra som han har överlämnat åt Satan, Alexandros och Hymenaios, för att de inte skulle härda Gud. Så det här är ju en andlig krigföring på en nivå som vi inte riktigt förstår, märker jag. Eller hur? Då tänker jag, jag säger inte, gå och praktisera det här hur som helst. Nej, men ha en urskiljning och förstå att man också rent konkret sitter, så samtalar vi lite grann om svåra bibelord, och så säger en profetbroder till mig, Christian, jag måste berätta någonting för dig, sa han. Jag ska inte säga hans namn, men jag kan inte säga det här offentligt, sa han, för det skulle, många skulle nog bli väldigt rädda. Men det var en kvinna som vi tog hand om i församlingen. Det gick bra. Började söka Gud. Tog emot Jesus. Allt verkade bra. Men så började det hända saker. Och det kom in synd. Och så kom det in någon ny man. Och sen var det någon annan. Och sen var det precis som att den här sexuella orenheten, den bara fortsatte. Men så sa han, det var inte det värsta. Den det värsta var att hon ville inte vända om från synden. Hon tyckte liksom att det här var okej. Därför att om jag känner för det och Gud har skapat mig sån, då kan jag leva ut det. Vi kommer lite senare till det här, hur tokigt det är. Men hur grekiskt och hur världsligt det tänket är. Och han tänkte så här, hur ska jag göra? Hon lyssnar inte, det blir ingen omvändelse. Och så när han är i bön, och han får han till sig det här, att han ska överlämna henne åt Satan, bort från beskyddet i församlingen. Och så tänker jag, kär Gud, jag bara får göra det här. Han gör det här. Och han tänker liksom, vad är det jag har gjort? Men han fortsätter och ber. Liksom tänker, men nej, men nu har jag gjort det här. Jag har gjort det här. Samma person kommer bara några dagar senare och är helt förkrossad, helt fruktansvärt uppriven, och säger, du måste bara be för mig, jag bara upplever att jag förgås, och omvänder sig till Gud tillbaka igen. Förstår ni, det här är svåra bitar. inget som vi leker med. Men vi behöver ha en större förståelse och respekt och gudsfruktan att Gud tar itu med synden. Han kan till och med göra det på ett sånt radikalt sätt som i Apostlagärningarna kapitel 5. När Ananias och Safira beslutar sig för att ljuga för den helige ande. Och dessutom både mannen och hustrun. Och så står det sen att när de faller döda ner så kommer en gudsfruktan, som alltså en förståelse av Guds helighet över hela församlingen. Och man förstår att Gud hindrade en orenhet, en ruttenhet, ett ljug i den första församlingen genom att han tog tag i det på det här radikala sättet. Vi behöver förstå att Gud vet de här bitarna, men hans syfte är inte att skada oss, köra ut oss. Hans syfte är omvändelse, frälsning. Eller som från de här Alessandros Hymenaios som hädade Gud med sina villoläror, att befria, skona församlingen från villoläror eller lögner eller Satans inflytande inifrån i församlingen. Nu förstår vi lite mera de här bibelorden, tror jag. Visst är det bra det här? Men lite svårt också att ta till sig, eller hur? Men för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Vers 6. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg, alltså jäst och någonting mer, surdeg syrar hela degen. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. För det är det som surdegen gör, syrar ju hela degen så att den puffar upp. Vårt påsklamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Men surdeg, säger ju Jesus i en liknelse, är något väldigt bra. Han liknar Guds rike med surdeg. Det liksom kommer lite Guds rike in och så påverkas hela familjen och hela samhället och allting. Men Guds rike, det var en bild. Men här är det en bild när surdegen symboliserar synden. Och det här förstod man i Israel. Vi fattar ju inte det. Vi hyllar ju surdeg så mycket vi bara kan, eller hur? Vi tycker det är jättebra. Men när Israels barn skulle fly ut ur Egypten så hann man inte syra sitt bröd. Det skulle gå så snabbt. Därför skulle det inte vara något surdeg i. Utan man skulle bara med hast dra ut. Och blodet som var slaktat från lammet skulle strykas på dörrposterna. Här har vi det här slaktade lammet, Jesus Kristus. Men brödet som är kroppen symboliserar Kristi kropp. Men också församlingen. Och det ska inte vara någon surdeg i kroppen, i församlingen. Det ska vara renheten och rättfärdigheten. Det ska inte vara något uppblåst. Därför så fick man som tradition, när man firade den här högtiden, ta bort allt surdeg i hushållet. För det bara minsta lilla surdeg kunde förstöra hela degen. Ska vi vara så här radikala mot synden? Ja, det ska vi vara. Men först och främst i mitt eget liv. Döm inte, är det många som citerar. Det är det bibelord som människor utanför kyrkan kan mest. Deras favoritbibelord. Du ska inte döma. Det är ju tragiskt att det har blivit deras favoritbibelord. Men det är kanske för att de har varit med så många dömande kristna. Den kristne ska inte döma den här världen som den är nu. Men en gång i tiden så ska vi vara med och döma världen. Men vi ska inte döma de utomstående. Men i våran egen krets ska vi avgöra vad som är rätt och fel. I våran egen krets. Men ska vi tillrättavisa? Ja, det ska vi göra. För att det ska bli renhet och helgelse. Precis som när man ansar blommor, fruktträden, för att de ska bära mer frukt. Inte med förtömmelse. Inte som några slags poliser i församlingen. Men som fäder, som syskon. Med förkrosselse. Hur gick det nu med de här människorna i Korint? Tänk om man kunde fått ett svar på det. Visst vore det underbart. Andra Korintierbrevet kapitel 7, vers 8-10. Det finns det ett svar. Halleluja! För hör här nu, Pauli kärlek. För även om jag gjorde er sorgsna med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrar jag mig. Vet, ibland har man bara sagt till någon och så, käre Gud, jag skulle aldrig sagt det där. Jag skulle bara varit snäll och så hade alla liksom tyckt om mig och allt skulle varit frid. Och, ja, jag är inte så säker att friden till slut övervinner när vi bara är snälla och inte vågar tala sanning i kärlek. Först ångrade jag mig för jag såg att brevet gjorde er sorgsna, om än bara för ett tag. Men nu gläder jag mig, inte för att ni blev sorgsna, utan för att sorgen har lett till ånger. Ni blev sorgsna så som Gud vill, och därför har ni inte tagit någon skada genom oss. En sorg, hör här nu, eller läs, en sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Det är väldigt tydligt att man kan ångra sig på olika sätt. Har ni märkt det? Man kan ångra sig för att någon kom på att jag gjorde fel. Man kan ångra sig för att någon kom på när jag hade handen i kakburken. Det är en slags ånger för att någon kom på mig. Men man kan också ångra sig för att jag gjorde fel. Jag förstörde för andra. Bra att någon känner igen sig i det här. Vilken sorg är det som leder till ånger och frälsning? Det är den sorgen där vi ångrar att vi gjorde fel. Den leder till frälsning. Hur förhåller vi oss till människor eller i familjen, i församlingen, i husgruppen när det är någon som vill säga att det där gjorde du fel? Hur förhåller vi oss till bibelorden ifrån Matteus kapitel 18 när Jesus talar om hur man ska göra när någon syndar mot oss? Ta den först på tu man hand, sedan två eller tre vittnen. Om de ändå inte vill omvända sig så ska vi ta det inför hela församlingen. Jag tänker, what? Ja, det kanske inte är så många, för det ordet är samma som för synagogan. Det är platsen där du firar gudstjänst. Ja, men hur kan vi göra det? Ja, men om du tar det i husgruppen eller bland den gemenskapen så förstår man att ja, men det här kan ju inte fungera längre i gemenskapen om någon förstör gemenskapen och lever i uppenbar synd och inte vill omvända sig. Vi läser vidare. I mitt brev skrev jag till er att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menar inte alla omoraliska här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna världen. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder eller är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Men sådan ska ni inte ens äta. Hallå? Är det här Guds ord? Det är fortfarande Guds ord. Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte de som är innanför ni ska döma? Det utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond. Visst var det ett härligt kapitel? Det här är ett besvärligt kapitel. Vi måste erkänna det, eller hur? Men alla här har varit med om en gemenskap där det har funnits en mobbare. Och ni har blivit så glada när någon har vågat ta tag i mobbaren så att den omvänder sig från mobberiet eller inte längre får vara med. Eller hur? De flesta av er har varit med i någon förening eller i något sammanhang där någon människa har försökt att förföra, förlöjliga eller lura eller på något sätt förstöra alltihop genom förtal och skvaller. Och vi är alla tacksamma när den människan eller när den företeelsen försvinner. Eller hur? Då måste det vara likadant och ännu viktigare i Guds församling som är en helig gemenskap. För vi är Kristi kropp. Vi är lämmar varandra till tjänst. Inte ska de här delarna förstöra, bryta ner, förföra eller döma ut andra. Håller ni med mig? Kan jag få ett amen i den här församlingen? Ja, jag vet att det är besvärligt. Men jag säger det här med förkrosselse. Mitt i det här så byter han spår. Han kommer tillbaka. Men han kommer på en annan sak. För han svarar ju förmodligen på ett brev. Och så här, hur kan någon av er som är i tvist, alltså bråkar med varandra, har olika åsikter? Det kanske är någon som äger någonting. Nej, men det är jag som äger det. Eller det är någonting som har hänt. Eller det kan vara grannar som bråkar. Hur kan ni gå till en domstol inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och om världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Men när ni har vardagliga tvister sätter ni folk till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att ni ska skämmas. Ja, hur var det egentligen med Paulus sociala kompetens? Jag ska säga att han hade inte fått bli ledare i många föreningar idag, det kan jag säga. Men han har inte fått uttrycka sig på det sättet. Alltså, jag vet inte. Men han gjorde det här. Han följde det ljus han hade. Är ni med? Jag tror inte ens att de blir förolämpade av det. Det blir de visst. Men vi är jätteledsna. Många vill inte vara med. De blev sårade. De blev stöttade. Stöttade också förhoppningsvis. Och då säger han, finns det ingen förståndig bland er? Ungefär som, är ni alla lika korkade i huvudet? Alltså, det är väldigt tydliga ord. Ingen som kan vara skiljedomare mellan bröder. Finns det ingen som kan skilja mellan rätt och fel bland er? Istället går broder till domstol med broder och detta inför otroende. Alltså det var som en skam inför församlingen. En skam för Guds namn. Att man inte kunde ta i såna här enkla saker själva. Israel, de var ju vana vid det. De hade ju kungar som också kunde gå in. De hade domare. Man hade det här i sin livsstil. Att man liksom löste det här internt. Men inte den församlingen i Korint. Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er, säger han. Varför tar ni inte heller? Hör här nu. Här kommer lösningen. Den stora lösningen var inte att fixa liksom några i församlingen som de säger vad som är rätt och fel och så bara följer vi det. Nej, nummer ett är, varför tar ni inte hellre en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? Istället gör ni själva orätt och roffar åt er och det drabbar bröder. Hänger ni med nu? Alltså, hur löser vi det här bäst? Jag ger mig, du får det. Abraham han bråkar med Lot, eller Lot bråkar med Abraham, och Lot vill ha det och Abraham vill ha det. Abraham säger, du får ta det bästa, du får välja. Halleluja för Abraham. Men Lot han var också nöjd. Några år innan det blev jobbigt för honom. Alltså det, man kan lösa det inte, man kan ta en förlust. Alltså, hur många av er har varit med om någon slags förlust någon gång? Jag ska bara säga någon liten enkel förlust här.
Nu var det härligt att få säga det. Det var Försäkringskassan. Visst var det skönt? Är det någon som var lite arg på Försäkringskassan någon gång?
Ja, det är rätt många.
Eller vi säger någon myndighet. Ja. Men det är en hel del år sedan. Så jag räknade ut att jag har blivit lurad. Så att, kan jag stämma Försäkringskassan? Det är ju inte obibliskt, för det är ju ingen broder eller syster. Det är ju liksom en myndighet. Jag tänker liksom, det tar ungefär 2,5 sekunder att förstå. Jag har inte en chans. Visst är jag en smart kille? Men det jag tänker så här. Jag skulle önska att inte andra blev lurade på samma sätt. För det handlar om brist på information. Och att man erkänner det på ett sätt. Och att jag förlorar pengar. Hur mycket pengar var det? En liten summa pengar. Kanske runt 1,000 lapp. Betyder mycket för mig då. Förstår ni? För det är ändå ungefär som om någon skulle bara rycka din väska. Eller komma in på ditt konto och sno 1,000 kronor. Det är ändå så att jag vill ha tillbaka det här. Eller hur? Du har lånat ut till någon, du får inte tillbaka. De vill låna igen, du får inte tillbaka. Alltså det blir så hela tiden. Det här hände så nyligen. Tack, vad ska jag göra? Här är det någon som har roffat åt sig. Det var ju mitt. Och så bara är det inom mig. Förlåt dem. Precis som du har blivit förlåten dina skulder. Man tänker, men jag vill ha de här pengarna. Gud, finns det ingen annan väg än den är förlåtelsevägen? Visst hade det varit så skönt. Man bara liksom, Gud, gör upp. Ge dem en sömnlös natt. Säg till dem att sätta tillbaka 500 kronor på mitt konto. Ni hör ju själva hur naivt det är. Men jag bara erkänner hur man kan tänka. Men när Gud säger det igen, förlåt dem. Och få den välsignelsen som bara blev en vecka efteråt. Först med Försäkringskassan. Jag ska bara ta det. När en man som jag känner väl men ändå väl otippat går fram till bankomaten, hämtar ut 7000 kronor. Bara ger mig det rätt, många år sedan. Jag tänker liksom, sjufalt igen. Är ni med? Det finns någonting gudfruktigt i att våga tro på Gud. Men vi behöver ta oförrätten först, förlusten först. Jag dör först bort ifrån mig själv. Sen så kommer välsignelsen och livet. Jag omvänder mitt eget hjärta först. Eller jag dömer mig själv först. Jag tar bort bjälken ur mitt eget öga först. Sedan kan jag ta bort den lilla flisan ur min broders öga och tala in i den personens liv. Vad händer här för någon vecka sedan, om det är exakt en vecka sedan, tror jag, så bara händer någonting underbart. Var det inte 7000 utan var det 6000 kronor. Hur kunde de pengarna komma in? För någon som hade lurat till sig typ 800 kronor. Ni räknar ut själva. Det är ungefär så. Vad är det som händer här med sjufalt igen? Det är en välsignelse. Men det handlar också om att tro att Gud vill välsignelsen. Och att Gud inte bara vill tillrättavisa alla människor runt omkring dig och fixa för dig. Utan att han först tillrättavisar våra egna hjärtan. Tar bort det ruttna ur våra egna liv. Så det kan liksom bli friskt i hela kroppen. Först och främst. Nu kan ni väl säga halleluja i alla fall. Tills jag läser nästa versar. Herre, hjälp oss. Nu kommer det. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare. Varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga. Varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådan har några av er varit. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Yes! Tänker vi liksom att där föll domen. Alla har vi syndat. Jag vet att alla kände igen sig i någon del i den här katalogen och uppräckningen. Det handlar om människor som lever i det här. Inte ett enstaka syndafall. Utan som lever i det, som inte omvänder sig, som bara tycker att det är bra. Man är liberal. Alla skulle egentligen göra det. Alla skulle göra så. Det är helt fel inställning. Men om att inte ärva Guds rike, vad innebär det? Innebär det att jag är fördömd? Evigt förtappad? Står det så? Nej, det står inte så. Nej. Men man ärver inte Guds rike. Vad är Guds rike? Det är...
Jag är ett hopp. Halleluja. Det är rättfärdighet. Hjälp mig.
Det är frid. Det är glädje i den helige ande. För det är anden som kommer med arvet. Och det är anden som ger oss övertaget över synden. Halleluja. Guds rike består inte i ord utan av kraft. Kapitlet innan. Det är kraften i den helige ande. Vi förlorar, missar kraften, glädjen, rättfärdigheten när vi lever i köttet. Men det står inte att vi går evigt förlorade. Det kan bli så. Vi bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Jag kan inte säga det. Det är inte min sak att döma. Men det jag vet är att Jesus, han har redan tagit domen på sig i Kristus Jesus. Och att vi är rentvättade. Och att vi är bestämda till helighet. Halleluja. Vi är bestämda till hans underbara frälsning. Det är mitt hopp och det är min tro. Men jag vill också ärva Guds rike. Jag vill leva i den helige ande. Eller vill inte du det? Då är det väl värt att offra synden. Ta oförrätten. Leva i renhet. Avstå från den där frestelsen. Eller hur? Yes. Därför att vi är vid Guds rike. Men hur ska jag fatta det här? Jag ska säga det. Hur många fattar liknelsen om den förlorade sonen? Nästan. 53 stycken. Hur många fattar liknelsen om hemmasonen? 12. Då ska jag förklara. Att förlorade sonen, han tar ut sin del av arvet. Vad gör han med arvet? Slösar upp det. I synd och värld. Vad händer med honom? Han blir desperat. Han vill vända tillbaka. Därför att han har fått en sån olustig aptit. Att han hungrar efter grisarnas mat. Så kan synden depravera. Men han bestämmer sig. Han kommer till besinning, han vänder om. Och där står en pappa. Han bara står där. Halleluja, här kommer han ju pojken. Här kommer han. Men pappan hade inte sprungit efter honom bland hororna. Han hade inte sprungit efter honom bland svinen. Men han stod där och väntade. Han var utanför arvet. Han var också utanför beskyddet. Fadern och auktoriteten. Och han blev plågad. Men han vände om. Förstår du vad jag vill säga med det här? Det är en uppenbarelse i Guds ord. Som vi behöver förstå. Även när det gäller den förlorade sonen. Det är inte bara en gullig berättelse. Men hemmasonen då? Han har ju arvet. Han har allting. Men han, när sonen kommer tillbaka, är full av missunnsamhet. Och avundsjuka. Och besvikelse. Och bitterhet. Men pappan säger, allt mitt är ju ditt. Du har ju haft allt det här. Alla de här tillgångarna. Men då har du inte använt riket, rikedomarna och arvet. Så han förlorade. Han levde i förlusten. Så man kan liksom leva i församlingen men ändå leva bortanför arvet och det härliga livet. Du kan leva bortanför församlingen och hålla på att gå förlorad. Jag säger, om du så en hemmason, vänd tillbaka till fadern. Släpp din avundsjuka, släpp din besvikelse, släpp din bitterhet. Gläd dig över dem som Herren gläder sig över. De nyfrälsta, de nya människorna, de fräscha syndarna som var stank apa innan för en dag sedan. Men idag är bara så älskar. Var med, gläd dig över arvet i den helige ande. Finns det mer bilder som talar för dig? Vi har hela Egyptens fruktansvärda... Så var det ju inte. Israels barn i öknen, så var det. I 40 år. Vad var det de missade? De missade arvet. För arvet var det förlovade landet. Alltså, jag har varit frälst i 40 år. Det är många år. Jag kan inte föreställa mig ett liv 40 år utan livet i den heliga ande. Bara vara kristen. Men inte ha livet. Alltså jag vill in i det förlovade landet. När jag var nyfrälst, jag ville in i det förlovade landet. Jag ville ha vad den heliga ande ville ha. Jag ville göra det som Gud ville att jag skulle göra. Jag ville tjäna honom. Jag ville att synden skulle bort och det heligheten skulle ta över. Hjälp mig heliga ande. Josua och Kaleb gick in i landet med den generationen. Men var många som missade. Var är du och jag? Inte ska vi väl missa det förlovade landet, hans rike, förstår ni bilden? Hans rike är här och nu. Inte ska du väl förlora det för ett begär efter synd. Ett begär efter sex som du inte ska ha. Ett begär efter pengar, saker, makt som du inte ska ha. Utan bara säga, kom hjälp mig Gud. Heliga ande. Att leva livet. Att leva ut arvet här och nu. Är ni med mig församling? Bra. Let's keep on. Så står det sen. Allt är tillåtet för mig. Så här sa man. I denna kulturen. Ungefär som i Hollywood. Följ ditt hjärta. Gör vad du känner för. Men så tillägger Paulus. Ja, ni säger allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt, säger han. Eller Guds ord. Allt är tillåtet för mig. Ja, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Alltså vilket bra svar. Alltså han anammade deras uttryck. Ja, det finns en frihet. Det var frihet för den förlorade sonen också att bara gå rätt ut ur faderns hus. Men synden tog makten över honom. Är ni med? Men han kunde komma tillbaka. Halleluja! Vi kan komma tillbaka. Maten är till för magen och magen för maten. Den då? Den kunde någon skrivit som har en bra kokbok. Liksom, vi lever bara för mat och goda grejer. Alltså det är ju helt, förlåt, det är nästan lite överdrivet. Tycker ni inte det? Maten är till för magen och magen för maten. Men så säger Paulus, Guds ord, Gud ska göra slut på de båda. Alltså, var inte ledsen nu. Vi får en uppståndelse kroppar och vi får mat i himlen. Hur kan jag säga det? Bröllopsmåltiden. Det blir en festhögtid med både mat och dryck. Och Jesus, han åt goda grejer i sin uppståndelsekropp. Jag vet att det låter väldigt märkligt, men jag bara säger det. Var inte orolig. Men liksom, det finns ett slut för maten och magen här när det gäller jordelivet. Men kroppen är inte till för omoral utan för Herren. Och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han även uppväcka oss. Och här kommer det som är så viktigt att förstå. Att våra kroppar är inte detsamma som köttets lustar. Kroppen ska helgas, renas, vara tempel för helig ande. Men köttet, den gamla naturen, ska dö. Hänger ni med? Begäret, det gamla begäret, det ska dö. Men kroppen, den ska vi ta hand om. Den ska vi vårda. Förstår ni skillnaden? I den grekiska kulturen så har varit så mycket gnosticism så tyckte man att ja, men kroppen och anden de är så avskilda. Så du kan göra vad som helst med din kropp, utsätta den för vad som helst. Bara din ande är frälst och fri och så vidare. Men ande, själ och kropp hör ihop. Vad kroppen gör, vad vi utsätter kroppen för, det påverkar vårt andliga liv. Även vår personlighet påverkas av till och med vad vi äter. Hur vi äter. Hur håller igång våran kropp? Om vi är friska eller inte, eller hur? Ande, själ och kropp hör ihop. Och så kommer det här. Nu är det radikalt. Håll i hatten nu. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till ett med en prostituerad kropp? Verkligen inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter, de två skall bli ett kött.
Alltså det handlar inte bara om äktenskapet mellan man och kvinna. Att bli ett kött handlar om sexuell fysisk förening. Och nu förenar dig fysiskt med någon som är prostituerad. Eller om du ligger runt. Så blir du ett med de här personerna rent fysiskt. Det ärar inte Kristi kropp. Vet ni inte att den som förenar sig med prostituerad blir en enda kropp med henne? Alltså de två ska bli ett. Men den som är förenad med Herren är en enda ande med honom. Vi är förenade med Kristus. Vi ska inte förena oss eller orena oss sexuellt med någon annan utanför vårt eget äktenskap. Det är Guds tanke. Det är Guds helighet. Och så säger Bibeln, fly sexuell omoral. Alltså, det är sällan Bibeln är så radikal. Men när det gäller sex, orenhet, sex utanför äktenskap, grekiska porneia. Ni hör själva vad ordet kommer ifrån. Den omoralen ska vi fly ifrån. Josef blir så frestad. Chans att göra karriär i Egypten. Men Puttifars hustru vill förföra honom. Josef, han flyr. Han drabbas av mycket svårigheter för det här. Men utgången blev väldigt god till slut, eller hur? När du flyr sexuell omoral så tror jag att människor kommer att förlöjliga dig. När du säger, ni som sällskapar, när vi vill inte ha sex förrän äktenskapet. Eller när du säger nej till den som frestar dig eller försöker på något sätt attrahera dig eller nå dig, så kommer du att få, förlåt, skit för det. Kanske till och med att människor kommer att anklaga dig just för det, därför att du flydde någonting. Man tyckte att det skulle gå bra för Josef direkt. Det gjorde det inte. Det blev fängelse och en fruktansvärd period. Men Gud hade sin timing med upprättelse så att hela den kända världen kunde bli räddad ifrån svält. Bara en sån sak, eller hur? Så det finns ett högre syfte med att fly också den sexuella omoralen. Jag säger, det är värt det. Jag säger det igen. Det är värt det att hålla äktenskapet i ära. Så står det så här. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men en sexuellt omoralisk syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för en helig ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Jag ska runda av det här nu. Jag tror att den helige ande ska hjälpa oss på ett personligt sätt. För någon är det orenhet. För någon annan är det girighet. För någon annan är det att man pratar illa om människor. För någon annan kan det vara sånt som jag inte ens vill säga här offentligt. Men den helige ande är starkare än allt. Den helige ande dödar kroppens gärningar. Dödar också det som är köttsligt. Den helige ande ger oss seger. Halleluja. Men vi får välja. Det kallas för omvändelse. Vad väljer du? Väljer du omvändelse? Väljer du att följa hans ord? Eller väljer du att bli sårad av hans ord? När Petrus väljer att omvända sig till Gud. Han som också hade blivit utsatt för Satans attack, så blir han fullständigt upprättad. Det är fantastiskt. Det finns möjligheter för oss att leva i renhet. Inte bara möjlighet. Det finns potential. Det är till och med Guds plan. Hör här, det är till och med meningen att vi ska leva i seger genom den helige ande. Hur ska jag göra det? Du ska säga, tack Jesus att jag är frälst. Säg det. Att jag redan är renad. Och vill leva kvar i renheten. Halleluja. Därför att du har räddat mig. Så kan jag också leva för dig. Tack Jesus. Tack för kroppen. Min personliga kropp. tillsammans. Alla kropparna här. Är vi tempel för dig, heligande? Du bor i oss, heligande. Du bor i oss, heligande. Och vi ska ära dig med vår kropp. Jesus. Halleluja. Nu står vi upp här. Välkomna ungdomar. Vi står upp och lovsångare kommer fram här. Tack Jesus. Du kanske är lite chockad, du som har varit med oss här via nätet digitalt, att man kan gå igenom två stycken kapitel, så många versar. Jag ska säga er tröstens ord att nästa söndag är det bara ett kapitel. Men då är det första Korintierbrevet kapitel 7 som handlar om äktenskapliga relationer. Grattis Frank som fick just det kapitlet. Det blir hur spännande som helst. Du kan också lyssna på föregående när det gäller att vara en förvaltare där Boris predikade. Det finns också på YouTube. Men framför allt så säger jag till oss här, vi som är här. Bli inte sårad av Guds ord. Men låt dig träffas av hans ord. Så att det blir som en operationskniv som tar bort den där cancerdelen eller blindtarmen eller som bara vill ta över hela din kropp. Ta över din familj, församlingen. Bara säger bort det i Jesu namn. Ta bort den surdegen som bara vill göra oss uppblåsta och liberala eller lagiska eller någonting sånt som bara förstör. Och säg tack Jesus för renheten, det osyrade brödet, den rena kroppen i Kristus Jesus. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus för att din namn är här och hjälper oss. Hjälper oss att gå vidare. Hjälper oss att vara med och välsigna varandra och förstå din nåd. Hjälper oss att ta till oss Guds rike mer än någonsin. Med rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Halleluja. Ska du göra en plats direkt här? Förebedjare kommer fram en gång. Betjäna människor. Ge vi utrymme där du också kan få förbön. Är det någon gång som det är tillfälle att bekänna Jesus Kristus som frälsare och Herre, så är det den här gudstjänsten här och nu. Där du kan bli frälst. Där du kan bli renad. Och få vara med fullt ut. I beskyddet och livet. Du förstår, oj oj oj, kan man bli frälst efter en sån här predikan. Ja just det, du kan bli frälst. Men du kan också omvända dig från det som har varit. Du som har känt Herren ett tag. Du förstår att det här går inte längre. Jag vill inte leva i nederlag. Jag vill leva i andens övertag. Ska vi be för dig? Ska vi be för dig?
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!